Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger. For the ones who get it done.
Avsnitt 13 i fotboll och damsamhälle.
Otursnumret.
Ja, dagen är redan börjat dåligt.
Ja, inte. Eller, ja, det har inte varit en bra dag om man säger så.
Per har precis fått en bot, en cykelbot.
Inte en.
Två.
Fram och bak.
Ja, ah, för att du inte hade lampor.
500 spänn fram, 500 spänn bak.
Ja, så kan det gå om man inte är laglydig.
Värsta var att jag fick boten 10 meter utanför cykelringen på Hornsgatan. Så hade jag kunnat sprungit in innan, det var cyklande polis, så hade jag kunnat köpt dem där. Så var jag ganska störande, polisen sa, där inne kan du köpa lamporna för 100 spänn båda, nu får du 1000 spänn och böter, grattis.
Men då visste du vad du skulle åka fast för när han stoppade dig?
Ja, han stod ju, jag hade väl en liten känsla.
Ja, och då hade du ändå koll på att du var olaglig?
Nej, ja, en viss aning.
Ja, ja, det skulle inte jag ha.
Nej, men nu. Så att det är en otursdag.
Har du köpt lampor förresten?
Nej, jag har hemma, men jag har inte satt på dem på cykeln.
Men Per!
Ja, så att jag gick där, jag sa att jag skulle köpa också, men jag gick med cykeln i smyg.
Och sen cyklade sista biten?
Ja, när polisen var borta.
Ska du gå hem nu eller?
Nej, kan man få två böter på en dag?
Ja, du, jag fick två parkeringsböter en gång på, inom loppet av 10 timmar, så jag tror det.
Ja. Ja, men det här är väl en del av samhället, att man blir... Sköter man sig
fast
inte...
hos polisen.
Alltså, sköter man sig inte så... Det här är ett samhällspodd och en fotbollspodd. Jag vet inte vad det har med fotboll att göra, men där får man ju gula, röda kort eller sånt där.
Ja.
Men du, vi har fått lite reaktioner förra veckans tema om näthat. Som vanligt tycker jag att det var ganska bra program. Det var intressant.
Har du någon gång tyckt att något program var dåligt?
Ja, det finns sämre och bättre. Men framförallt tycker jag att det var väldigt aktuellt.
Ja, men det var det faktiskt.
Om vad som skrevs. Och jag tror att det kommer bli superaktuellt hela året. Och det är bara i den, kring det resonemanget, så bara några dagar efter det släppte, så blev ju en hockeymålvakt, Gustav Wesslau, hans barn blev mordhotade på Twitter. Det säger någonting om näthatet. Och att det spelar ingen roll om det är hockey eller fotboll, dam eller här. Det finns där hela tiden. Det är polisanmält. Och det är som vi pratar om, man måste uppmärksamma det. Det uppmärksammas ofta. Men det finns där ute.
Och sen vet vi också att alltså domare och sånt där, det är sport som händer ju ofta också hotade. Vilket är ett jätteproblem för många idrotter. Mm. För domaren kanske avskräcks från att döma en match.
Mm. Ja, men så har man inte lyssnat på det programmet som jag gör det. Jag hoppas att det blir aktuellt framöver.
Mm. Jag tror bara att kommentera på det. Jag tycker det är hemskt när det börjar gå så långt att man också börjar mordhota folks familjer. Alltså barn.
Ja, det är ju fruktansvärt.
Då har det gått längre än för långt.
Mm.
Veckans tema då.
Mm.
Vi ska gå in på ett av våra favoritämnen igen. Mm. Ledarskap. Mm. Vi träffade Pia Sundhage för några veckor sedan och pratade ledarskap med henne. Hon är en framgångsrik ledare. Och det är också vid det tillfället blivit framröstad till svenskarnas favoritchef. Eller vem de helst skulle önska ha som chef. Och inom barometer sådär. Och hon har skrivit en bok som heter Spela på bästa fot. Då ville vi faktiskt också träffa folk som är utanför fotbollen för att belysa fotbollsfrågor och samhällsfrågor.
Precis. Podden heter ju Fotboll och damsamhälle.
Mm.
Så att det ska handla om att sätta damfotboll på kartan, men att reflektera kring viktiga samhällsfrågor.
Mm.
Men också beskriva kanske det övriga samhället. Utifrån fotbollen beskriva övriga samhället hur det fungerar.
Precis, dra paralleller.
Vi har haft lite för lite, tycker vi själva, när vi har reflekterat, lite för lite folk kanske utanför själva sportens värld. Och därför blir det här fullt... Alltså vi träffar alltså en kvinnlig chef som har ingenting med damfotboll att göra, ingenting med sport att göra överhuvudtaget. Och så tar vi då Pia Sundhager som idag representerar kanske svenska, hon får representera svenska fotbollstränare, eller hennes filosofi är, hon är ändå landslags, eller hon är förbundskapten. Och så jämför vi säger att alla förbundskaptenar som händer, nej det gör det inte, men vi jämför Pia Sundhagers ledarskapsfilosofi
och hennes bok faktiskt också,
framförallt utifrån hennes bok Spela på bästa fot, med en, om det, det hon skriver, om det funkar i näringslivet, så ser vi om fotboll och samhälle hör ihop.
Precis. Så vi har alltså kopplat frågorna som vi ställer till Nisha Besara som vi kommer träffa. Som är chef på Postkodslotteriets kulturstiftelse. Just, vi har frågat henne frågor som är relaterade till Pias bok för att se om det finns några likheter.
Så då tar vi lyssnar på Nisha. Där är vi på ett väldigt häftigt och fint kontor på Postkodlotteriet.
Ja, nu skippade vi kanalplan och sådana här sunkiga svettrum. Nu kör du corporate-kontoret.
Och sen lyssnar vi på henne. Och så kommer vi tillbaka och ser om vi håller med Nisha. Eller hur vi ser fotboll och samhälle. Hur hör det ihop? Håll till godo. Nytt avsnitt
i fotboll och damsamhälle. Vi träffar idag Nisha Besara. Tack så mycket för att du får komma hit. Vi sitter nu på Postkodslotteriets kontor. Vi har valt att träffa dig för att vi vill jämföra ledarskap med Pia Sundhags ledarskap inom fotbollen med näringslivet. Så därför har vi kommit hit idag. Och du har ju då ungefär 5-6 års erfarenhet av ledarskap och chefskap. Eller hur? Du har jobbat inom Arenagruppen tidigare och jobbar idag på Postkodslotteriet och har fått 3 utmärkelser. Eller varit med på listan över framtidens vinnarledare 3 gånger. I rad. Stämmer det?
Ja.
Nu fick jag rätt.
Ja.
Bra.
Du är ganska hög på placering i år. Det går uppåt.
Ja,
det gör. Vad är det som gör att du är med på den listan, tror du?
Bra fråga. Jag har faktiskt inte frågat de som gör listan. Men de mäter ju ganska, ska säga, fyrkantiga formella kriterier. Så man ska ha ett visst personalansvar. Man ska ha budgetansvar. Man ska vara chef helt enkelt. Så det är inte så mycket ledarskap de mäter, tror jag. Utan chefskap. Och sen så gör de intervjuer och så får man svara på massa frågor. Och sen gör de en rankning utifrån det. Och jag vet inte exakt varför jag hamnar på plats 15 i år och på plats 29 något annat år. Så att,
svårt. Bara lite kort där, för det kanske alla inte känner till det. Men definitionen och skillnaden mellan chefskap och ledarskap för dig, vad innebär det?
Ja, men chefskap är ju en yrkesroll eller ett yrkesansvar, att man är chef över människor och man har personalansvar för dem. Ledarskap kan ju vara något mycket större, förhoppningsvis så är en chef också en ledare, men man kan ju ta ledarskap i en grupp utan att ha chefsansvar för någon person i den gruppen. Man kan driva utvecklingen framåt, ta ansvar för helheten, vara inkluderande och så vidare utan att ha personalansvar.
Härligt. Vi ska alltså göra så att vi ska träffa dig idag och så träffar vi alltså Pia Sundhager som vi även såg i medierna här var utsedd till någon svenskarnas favoritchef. Hon har skrivit mycket fler ledarskapsböcker. Och vi utgår från några generella ledarskapstermer där och ser hur du tänker kring det, och du får vara helt öppen. Någonting som är aktuellt som Pia pratar om och som man pratar om är att få medarbetare att känna delaktighet. Är det någonting som du aktivt jobbar med själv och på vilket sätt gör du det i sådana fall?
Det är i alla fall någonting jag verkligen har fått anledning att fundera över senaste året i mitt eget ledarskap, där jag ibland är väldigt involverande, alltså involverar min personal, vill ha delaktighet i deras tankar och så att vi föder fram utveckling på avdelningen tillsammans. Och ibland så har jag bara så här sprungit helt själv. Och skillnaden i hur arbetet sen blir mellan de olika processerna är väldigt, väldigt tydlig. Så jag har upptäckt några gånger så här, okej, här sprang jag lite för snabbt. Och det hade inte krävts mycket för att beslutet hade ändå kunnat bli som jag ville. Det hade inte krävts mycket av mig att bjuda in och förankrat. Och sen så hade det blivit bra på det sätt som jag ville. Och de hade varit nöjda. Men eftersom jag var lite för snabb och inte involverade dem i just det här beslutet så liksom skapade det lite oro och osämja och så vidare. Så det, just det där med delaktighet är något jag har funderat över mycket. Det, inom citattecken lönar sig. Alltså att de vill ju vara med och ta ansvar för helheten, inte bara sin lilla del av arbetet på en avdelning. Så de vill ju ge, så de flesta i alla fall som jag har stött på, vill ge tankar till hur man kan utveckla arbetet tillsammans på ett bättre sätt.
Hur gör du då för att skapa den här delaktigheten som du kommer fram till att du kanske behöver för att lyckas bättre i processerna?
Bara öppna upp, alltså fråga, hur ska vi göra med det här och vad tycker ni om det här och ska vi ändra här? Alltså att hela tiden vara öppen för deras synpunkter och hela tiden uppmuntra till att liksom, tänka ständiga förändringar och förbättringar och effektiviseringar så att vi inte fastnar i något så här, i några rutiner som kanske är onödiga eller som kanske är ineffektiva. Att hela tiden liksom orka göra förändringar som gör att det blir bättre.
Du pratade ändå om situationstecken, alltså det är betydelsefullt eller framgångsrikt. Alltså vad blir skillnaden i effekt tycker du när du får medarbetare som då kanske känner delaktighet eller att du öppnar upp och involverar dem? Vad händer med resultatet av den processen?
Eftersom de blir delaktiga, det blir ett gemensamt beslut, så är det liksom väl förankrat. Det blir inte lika mycket gnissel, utan alla är med. Det här har vi kommit överens om tillsammans, vi har pratat om det. Ja, jag kanske tyckte lite annorlunda, men fine, nu har gruppen kommit fram till det här. Och då kör vi, och det blir liksom mycket lättare att röra sig framåt, helt enkelt. Istället för att jag på något sätt så här bestämmer någonting, ska gå före, sen måste jag så här dra med dem. Så här. Jo, det här kommer bli bra, kom igen. Det blir ju mycket tyngre för både mig och för dem.
Slipper hela övertalningsbiten.
Ja, det är inte heller rätt att liksom övertala, utan vi... Det här är ett arbete vi gör tillsammans och jag har funktionen som chef. Men det betyder inte att, liksom, att jag måste ha det på mitt sätt. Och att jag alltid ska dra dem efter mig. Så tvärtom så vill jag gärna att de pushar mig framför sig och kommer på nya idéer och förankrar hos mig. Och så diskuterar vi tillsammans.
Mm. Pia pratade bland annat om någonting som hon kallar för... Alltså jag är viktigare än laget. Skillnaden mellan den individen och teamet. Kanske både i prestation men också i utveckling. Jag tänker bara, hur ser du på det synsättet liksom, när du leder ett team här?
Mm.
Vill du att dina teammedlemmar ska tänka på sin prestation och sitt arbete? Eller ska man utgå från gruppen som helhet i det man gör?
Både och. Såklart. Man kan, alltså det ena utesluter inte det andra. Jag tycker projektledarna har ju som helhetsansvar för de projekt som vi ger stöd. Och det är väldigt höga krav. De ska ju se till att liksom avtalen följs och budgeten hålls och så vidare. Och det är jätteviktigt, den prestationen. Det är ju deras arbete. Men sen när vi tillsammans på avdelningen gör bedömningar om vilka nya projekt vi ska stödja och vi har en diskussion så här... Är det här bra? Kompletterar det vi redan gör? Eller ska vi prioritera ett annat projekt och så vidare? I den diskussionen så vill jag ju att de ska tänka helheten och inte bara det här är mitt intresseområde och de här har jag pratat med och jag tycker de är jättebra. Där vill jag att de lyfter blicken och tänker liksom hela projektportföljen, hur ser det ut? Hur jobbar vi? Vartåt vill vi röra oss och så vidare? Så att de liksom i det forumet lyfter sig från sina egna intressen och ser till helheten.
Om du tittar på din roll i det här, som du pratar om, man behöver båda. Och hur jobbar du med ditt ledarskap för att hitta den balansen med att både se helheten och så få individerna att känna att de är viktiga, deras åsikter är viktiga? Är det någonting, så hur jobbar du som ledare med det?
Alltså det där, jag tycker inte din fråga innehöll någon motsägelse egentligen. För att i och med att jag är mån om att alla så här, säger vad de tycker och kommer till tals, så ser jag ju dem som individer. Förstår du?
Mm, absolut. Ja. Så det är egentligen så det verktyget du jobbar med. Alltså du ser alla för individerna och utgår från dem och sen Men hur får du dem att, om det är en individ, om vi säger så då, som du kanske dömer i ett fall, kanske missar helheten. Den är så intresserad i sitt projekt och har fått en massa engagemang, och så kanske du tänker att det är din roll att se en helhet som chef. Ja. Hur får du den att göra det? Hur?
Jag påminner om det. För det är någonting väldigt levande hos oss. Att det är liksom, vi måste lyfta oss. Vi måste se helheten. Vi kan inte liksom få massa lojaliteter med projekten. Vår lojalitet ligger hos Kulturstiftelsen, inte de som söker hos oss. Även om vi bryr oss om projekten. Så att jag påminner om det ständigt, om det dyker upp.
Så det är kommunikation och det som du pratar om. Ja. Kan du måla upp någon bild kring helheten? Eller räcker det med att du bara påminner? Tänk på det här är vårt uppdrag.
Ja, det gör det. För att, så jag uppfattar att alla liksom fattar sitt uppdrag, fattar Kulturstiftelsens uppdrag och hur vi jobbar. Så.
Mm. Kan du se någon skillnad då? Finns det någon stora skillnad i de personligheter som du har? Eller ser du så att man måste agera på ett sätt, ja, på en personlighet och ett annat sätt? Vi går in kanske på situationsanpassat ledarskap. Hur du tänker kring det, hur du jobbar
med
det?
Det ser jag ju, och det är ju väldigt tydligt, och så har det varit i alla mina chefsjobb. En del kräver mycket mer coachning, en del är mer självgående, en del behöver jättemycket feedback, andra gör det inte. En del liksom gör sitt och behöver aktivt involveras i det som inte är exakt deras ansvar, och andra tar självmant ansvar för saker som inte är deras egna. Och det finns ju för- och nackdelar i alla de här egenskaperna. Det gäller ju bara för mig som chef att veta, känna dem, känna till hur de funkar och hantera det. Det handlar ju bara om mina egna förväntningar. Alltså om jag förväntar mig saker som är helt irrelevanta för en typ av person, då är det mina egna förväntningar jag måste liksom skruva på, så att säga.
Du sa att det är bara för mig som chef att känna till. Jag tror att jag pratar för många medarbetare som upplever att deras chef inte känner till en aning hur de behöver. Alltså, hur gör du för att känna till de delarna med dina medarbetare?
Alltså, många av dem som jag jobbar med nu har jag jobbat med i över 2 år. Alltså, jag har jobbat här i 3 år och 2 personer har varit här lika länge som jag. Och de flesta andra har varit här länge. Det är några nya. Så att jag har ju lärt känna dem helt enkelt. Och de nya får man ju så här skruva och känna på. Och så här, hur gick det nu? Och prata ofta. Hur upplever du? Och vad behöver du? Alltså hela tiden bara ha en dialog. Det är inte så mycket rocket science. Och jag tycker också att det är en medarbetares ansvar att berätta för chefen när den upplever att chefen inte har någon koll på någonting. Hur ska jag som chef veta att just du går runt och är missnöjd för att jag inte vet vad du gör? Du måste berätta det för mig. Jag upplever att det är så här och så här och så här, så att jag vet.
Vet dina medarbetare om att du känner, alltså att du har de förväntningarna, eller att du,
ja,
du förklarar det för dem?
Det har jag sagt till dem, att ni måste berätta för mig att ni går runt och känner massa saker. Och tänker massa saker och har massa åsikter om hur jag leder arbetet. Om ni inte säger det till mig så kommer jag aldrig bli bättre, eller aldrig liksom förstå hur jag kan bli en bättre chef för er och så vidare. Det är jätteviktigt, och det har jag upplevt frustrerande ibland, att är man inte chef så förstår man inte alltid att man också har ett ansvar. Ja, men du har också ett ansvar. Ansvaret för arbetet på den här avdelningen är inte bara mitt. Jag ska liksom inte bara ha er bakom mig och dra er som ett lok, utan vi åker tillsammans. Och då måste ni berätta för mig hur vi kan göra saker bättre, hur ni upplever mitt ledarskap, vad ni stör er på eller vad som helst. Vi måste liksom kunna vara proffsiga och bara säga, så här upplever jag situationen, och så försöker vi reda ut det.
Men för jag kan ändå uppleva att i mitt yrkesliv att jag har stött på människor som inte vet hur de vill bli ledda, alltså som också när chefen kanske förväntat sig, som du säger då, att man ska få en viss typ av feedback på sitt ledarskap. Men om man inte har någon koll på hur man själv behöver bli ledd, alltså hur hanterar du en sån situation? Det kanske inte har varit
Nej, jag är inte säker på att jag kan relatera till en sån situation, att man inte vet hur man vill bli ledd.
Att man inte riktigt kanske vet vad som skulle passa bäst för en själv.
Mm.
I förhållande till sin chef.
Alltså, alla nya personer som jag anställer, där säger jag ju så här, ställ hellre fler frågor som du upplever som dumma eller onödiga än att gå runt och undra. Så att jag hela tiden från början uppmuntrar öppenhet. En tät dialog. Så här, säg vad du behöver, hur går det, vad händer, hur upplever du saker. Och på det sättet så bygger jag ju ett förtroende, tror jag, som gör att de kan prata med mig och att de själva till slut märker på vilket sätt de behöver mig. Hur aktivt de behöver mig. Vissa liksom är ju helt självgående och andra behöver ha ett fast möte med mig varje vecka. Mm. För att briefa massa saker och få input och berätta och ställa frågor och sådär. Och då är det som det är. Då tar jag mig den tiden. Om det är det du behöver så gör vi det.
Det är intressant att lyssna på dig, för vi hade en fråga här om situationsanpassat ledarskap. Men bara när man lyssnar på dig så känns det som att det är otroligt integrerat i det sätt att leda. Alltså, vad tror du säger att det är inte rocket science, det är bara vara naturlig. Och så är man så. Har du någon aning vad det kommer ifrån? Var har du fått den insikten ifrån? För det, jag kan lova dig, det är inte många chefer, det är inte alla chefer som har den insikten, eller alla ledare.
Ja, du. Bra fråga. Varför blev jag den jag blev?
Har du reflekterat kring ledarskap när du själv blev ledd? När du fick ditt första uppdrag för 5 år sedan som ledare? Hade du någon strategi då? Så här skulle
jag vara? Nej, det hade jag ju inte. Jag liksom, när jag tänker tillbaka så på mitt första chefsjobb. Oj, varför gjorde jag si? Varför gjorde jag så? Varför tänkte jag så där? Jag har ju liksom lärt mig mycket genom att reflektera. Men jag tror att en viktig del är att så här, inte ta sig själv på alldeles för stort allvar. Så här, jag råkar ha det här ansvaret på den här arbetsplatsen.
Liksom. Det är din uppgift. Liksom.
Det är min uppgift. Mm. Det är inte mer än så. Och det behöver inte vara, det behöver inte vara så märkvärdigt. Och sen kommer det ju med en viss maktutövning över andra som man ska vara medvetna om och vara ödmjuk om. Hur påverkar mitt sätt att vara eller det jag säger de som jag leder? Det ska man ju verkligen inte glömma. Men ja, jag tror att jag har blivit mer, vad ska man säga, cool med själva chefskapet. Så, men det är ett jobb. Det här ansvaret har jag just nu.
När jag lyssnar på dig så låter det som att strategin är att inte ha en strategi, utan det verkar vara extremt närvarande. Känner du igen det? Eller har jag misstolkat?
Extremt närvarande.
Ja, men alltså, du tar situationerna från var den är hela tiden. Du sätter inte upp så här ska jag vara nu, eller utan så här är den här situationen, jag agerar utifrån det. Jag har ingen...
Absolut. Absolut så. Men sen kan man ju alltid så här lära sig olika ledarskaps... teorier. Alltså jag går ett jättebra ledarskapsutvecklingsprogram, en ledarutvecklingsprogram nu här på Postkodlotteriet.
Har du gjort några, eller fått någon feedback av de som du har lett genom åren på misstag inom situationstecken liksom, som du har gjort i ditt ledarskap? Där du har kommit på själv att men så här kan man faktiskt inte agera det här.
Ja, men det är det där att jag ibland springer för snabbt. Jag är som ivrig, jag är rastlös, jag vill bara vidare, jag vill göra saker, genomföra. Och risken är ju då att man inte har med sig sin grupp. Och det kan bli ganska jobbigt för allihop. Om jag istället, liksom, det kan gå, resultatet kan komma lika fort. Bara att förankringsprocessen blir lite längre. Men genomförandet blir då mycket kortare, för då behöver jag inte lägga massa energi på att liksom få med dem. Så det är någonting som jag verkligen har behövt tänka på. Involvera mycket, mycket mer.
Mm. Du nämnde ordet feedback. Mm. Och det är ju någonting som jag både som chef, när jag själv varit chef, och när jag framförallt som fotbollstränare, jag får otroliga efterfrågan på feedback konstant. Hur jobbar du med feedback själv? Och anser du att det är det ett viktigt verktyg för dig?
Jag jobbar med feedback precis som du nu liksom försökte beskriva mig, att jag gör det i situationen där det krävs. Men sen har jag ju de vanliga traditionella instrumenten som utvecklingssamtal, där vi går igenom lite mer systematiskt, och uppföljningssamtal och lönesamtal och sådär. Men i varje given situation orka ge feedback.
Vad är feedback för dig då, så att vi reder ut det begreppet?
Ja, men att ge någon slags återkoppling. Att om jag liksom vill ha ett underlag eller någonting från någon person, och så får jag det. Att jag inte bara blir tyst, utan att jag liksom berättar hur jag vill ha det nästa gång om jag inte är nöjd, eller skicka tillbaka massa synpunkter för förändringar och så vidare. Så att jag, ja, men hela tiden ha en dialog och inte bara ja, inte ge dem feedback på arbetsuppgifterna.
Och att du väljer att göra det, vad beror det på?
Det är ju för att jag vill att de ska bli bättre, helt enkelt. Och för att jag, för att de ska förstå vad jag vill ha. Om jag, ja, men om jag ska ut och resa och det är massa jox och med resebokningar och allt sånt där, och då om det är en ny assistent på avdelningen, då behöver ju hon veta exakt hur jag vill ha det inför mina resor. Eller om jag ska vara med i en debatt och vill ha ett underlag från vår kommunikatör, då behöver ju den personen veta hur jag vill ha det. Om jag inte ger feedback, då kommer ju de aldrig förstå vad det är jag vill ha. Och jag kommer bara bli, liksom, inom citattecken, missnöjd med det jag får. Men de kan ju inte förstå vad jag vill ha om jag inte säger det. Precis som jag inte kan förstå att de går runt och tänker saker om mig om de inte säger det.
Apropå feedback så pratar Pia ganska mycket om att i sin feedback förstärka det positiva. Alltså att fokusera på liksom överlag det positiva i människors beteende. För att förstärka det beteendet och sen få en liksom synergieffekt på det.
Mm.
Hur ser du på det? Jobbar du aktivt med positiv förstärkning?
Ja, det är också en sån sak som jag har lärt mig i det här ledarskapsprogrammet. Att fokusera på det de kan, helt enkelt. Det som jag upplever att de gör bra, och hela tiden säga det. Och där jag ser förbättringspotential, alltså orka vara tydlig och säga här, jag tycker du kan tänka på det här. Och så, ja, i framöver vill jag att vi hanterar det på det här sättet, och vad tycker du och sådär.
Innebär det att man inte ska uppmärksamma negativa beteenden eller saker som går fel eller misstag? Eller?
Alltså, om någonting går jättefel, då är det klart att man måste prata om det. Varför blev det så här och hur ska vi undvika det framöver? Och sen är det liksom negativa beteenden i form av att någon kränker en annan eller tilltalar den på ett respektlöst sätt eller så där. Då måste man ju adressera det direkt. Det går inte. Jag vill inte att de ska vara rädda för att göra fel. Jag vill inte att de ska vara rädda för att så här, oj, nu gick det snett. Hur ska vi lösa det här? Jag har sagt så här, vi hanterar inte människoliv. Vi liksom, alltså vi gör inte något som är så, alltså det, vad ska jag säga, vi gör viktiga saker, men det handlar inte om människoliv.
Det får inte förödande konsekvenser
om vi får. Det får inte förödande konsekvenser. Allt går att lösa. För det är det värsta som finns, tror jag, att de ska gå runt och vara rädda.
Mm.
För då liksom, ja, då blir det inget bra arbete. Då involverar de inte mig i sina processer på det sätt som de kanske skulle behöva.
Om man bara tittar på en vanlig vecka, vi behöver inte säga att man beter sig illa mot varandra, utan det finns ju, verksamheten flyter på en vecka och det sker saker. Och där är kanske Pia då, jag skriver nästan extremare, hon har någon 7M-principen som hon kallar det. Så fort hon vill se en förbättringsprocess, så då, som kanske är en utvecklingsprocess som är något negativt, då vill hon hitta 7 positiva saker för att kunna balansera den förändringen hon vill göra. Hon jobbar med 7-1, säger hon. Samma sak i en match. Även fast man förlorar med 3-0 i matchen, försöker hon hitta 7 positiva saker och så en sak som förbättrar. Mm. Funkar det på det sättet? Kan man jobba så i näringslivet? Om man bara inte behöver prata om negativt utan bara förbättringsåtgärder hela tiden.
Ja.
Man
vill, jag har inte tänkt enligt den principen i alla fall. Har jag inte.
Hur tror du att du själv agerar? Om du tänker bara, inte så här, rent, vad är fokus på? Är det så här, oj, det där var en bra rubrik, eller vill du säga i någon rapport, eller tänk på att du skulle kunna kanske få med 2 delar till, alltså hur fokuserar du, tror du, när du leder?
Vet inte. Det var en jättesvår fråga, för jag har svårt att se liksom så där en genomsnittsvecka hur jag skulle jobba. Men rent generellt tror jag att det finns en väldigt stor stolthet på avdelningen över allt vi gör, allt vi möjliggör och åstadkommer. Och det, liksom, det finns Så det ligger i botten på oss alla, den här stoltheten som gör att vi, liksom, vi vet att vi gör bra saker, och sen håller vi på och skruvar och trixar och sådär och försöker göra saker bättre. Men det, är ju, det vi gör är något väldigt positivt.
Om vi backar band då till din tidigare uppdrag.
Ja.
Där var det mer kommersiellt, ja, tänker jag. Och om du tänker då kring det här med, alltså, hur tyckte du att kulturen var på den arbetsplatsen? Alltså, var det så här, försöka hitta hela tiden förstärka det positiva? Eller var det en otroligt kravställande kultur? Eller var det mer att, oh, nu måste vi hitta någon ny utveckling, vi måste lösa det där och där? Har du någon känsla kring hur du jobbar i ditt ledarskap? Vad du tror driver framgång eller effekt?
Ja, men det var nog det där sista, för att det... att vi ständigt försökte hitta sätt att kunna bedriva vår verksamhet bättre och större och mer. Men och så här, i den jakten på så här, nya finansiärer och nya samarbetspartner, inte förlora sitt huvuduppdrag. Så varför är vi ens här? Vad är det vi gör här? Varför jagar vi de här pengarna? Jo, men det är ju för att vi vill göra det här som vi tycker är viktigt. Och det tycker jag vi hade på min förra arbetsplats, att den balansen fanns. Att vi måste få in pengar, annars kan vi inte göra det här som vi tycker är viktigt. Och ibland måste man gå omvägar, ibland måste man göra saker som inte är så himla roliga, men de ger, liksom, de ger ett stöd som gör att vi kan göra det vi vill göra egentligen inom
staten. Så något högre syfte med de kanske mindre roliga arbetsuppgifterna.
Precis, att alltid ha kompassen där, veta varför man gör det man gör. Men liksom nu på Kulturstiftelsen så har ju Postkodlotteriet en hel marknadsavdelning som ju bara jobbar med att sälja lotter. Då blir det ju liksom helt andra krav på Kulturstiftelsen. Vi jobbar bara med att dela ut pengarna, så att säga.
Men om man tänker på den här metoden som Per nämnde, som Pia, liksom att förstärka det positiva hela tiden, egentligen fokusera på det positiva för att få till en beteendeförändring kanske eller utveckling. Ser du några liksom risker med att ha den inställningen som sitt liksom primära fokus i sitt ledarskap, att bara titta på det positiva och förstärka det?
Alltså, jag tror att en bra ledare aldrig släpper tanken på hur man kan göra saker bättre. Så att jag tror inte att det finns en risk med att fokusera på det positiva, men man måste såklart alltid orka se liksom utvecklingspotential, förbättringspotential.
Och jag försöker, det här är ju otroligt, tror jag, en svår fråga. Jag ska själv tycka det. Men om, just ledarskapet och ditt ledarskap, vad tycker du är absolut viktigast i ditt ledarskap för att nå fram och lyckas?
Att vara närvarande. Tycker jag det är viktigt för mig att de ska se att jag är här, att de alltid kan komma till mitt skrivbord och ställa frågor, alltså att de ska förstå att de inte inom citattecken stör mig när de kommer med så här, ja, jag vet inte hur jag ska hantera det här projektet, eller nu har vi ett avtal här, ska vi skriva så här. Det är inte ett problem, det är mitt jobb att de ska komma till mig med det där. Så det är viktigt att de liksom känner att det verkligen är öppen dörr. Nu sitter vi i öppet landskap, men jag har en liten besökspall som jag säger, liksom, den är alltid öppen. Men jag sitter ju liksom, vi sitter ju tillsammans, vi är 8 pers i så att 2 fyror precis bredvid varandra, så att det är inte långt, men det tycker jag är viktigt, att de inte ska tänka att jag är någonting annat och sen stör de mig med sina grejer, utan det är faktiskt mitt jobb att de ska komma till mig med frågor och jag ska coacha.
Apropå då din, liksom, din ledarskapsstil som handlar mycket om närvaro och kanske lära känna dina medarbetare och ha en tajt dialog och sådär, det krävs ju väldigt mycket tid i min uppfattning i alla fall, stämmer det?
Ja, men
det personliga är, ledarskapet liksom.
Ja, men det är ju det är ju mitt arbete.
Men hur tänker du då? För att i vissa organisationer, eller till exempel om man har ett lag eller vad man nu kan tänka svara och leder människor, så har man ju större grupper än kanske 12. Att man har, vissa liksom cellorganisationer har man 20 personer eller 25. Hur ser du på det? Det är lite som man diskuterar dagis och skolgrupper liksom, att man ska ha det här tajta ledarskapet. Hur ser du på när det blir större grupper?
Alltså, det blir ju svårare. Ja, den största grupp jag har lett var 12. Och man kan inte ha samma tajta dialog. Och i den verksamheten så var det också väldigt mycket så stuprör, och det skulle vara det. De hade ansvar för helt olika saker. Jag bara drev bolaget som de här verksamheterna råkade ligga i, så att säga. Så vi hade ingen gruppkänsla på det sättet. Och det var helt olika utmaningar för varje del av verksamheten. Här är vi ju mer ett enda team som driver verksamheten åt ett och samma håll. Och då blir det en helt annan relation till dem. Det blir så mycket närmare. Jag är involverad mycket, mycket mer i allt som görs. Så att det har varit väldigt olika förutsättningar.
Mm. Vi ska avsluta, men vi har två fokusfrågor som du får, ja, får svara på dem här. Mm. Då den första frågan som vi ställer till alla våra gäster är vad gästen tror att damfotboll har för betydelse för samhället.
Jag tror att damfotbollen har den betydelsen att den utmanar vår syn på vad kvinnor och män ska, inom citattecken, göra. Hur de ska se ut, inom citattecken där också. Eftersom det fortfarande upplevs som en manlig domän, så tror jag att vi fortfarande blir väldigt utmanade av damfotboll. Och det är jätteviktigt, för det är precis det här som också kvinnligt ledarskap handlar om. Varför är det viktigt med en kvinna som statsminister? För att det utmanar vår syn på vad det är för personer som bestämmer och hur de ska se ut och hur de agerar och hur de pratar. Och det är bara genom att utmana oss själva hela tiden som vi kan luckra upp normerna kring sport eller ledarskap eller politik.
Det blev så nyfiken, det var så spännande svar, så jag måste ställa den här också. Inom elitfotbollen på här sidan har det aldrig funnits en kvinnlig huvudtränare.
Nej.
Hittills. Vad tror du att det beror på?
Ja, det beror på normerna helt enkelt. Vilka förväntningar vi har på kvinnor och män och hur vi värderar kvinnor och mäns sätt att vara i relation till det som vi är vana vid.
Mm.
Och sista frågan då.
Mm. Ja, men precis som vi nämnde i början, den här podden syftar just till det här att luckra upp normer och försöka bryta könsfördelningen som är väldigt ojämställd då, inom fotboll. Därmed också liksom driva upp uppmärksamhet för damfotboll. Men har du några så här tips och förslag på hur man skulle kunna göra ytterligare för att driva uppmärksamhet för damfotboll?
Förutom den här podden.
Ja.
Förutom den här podden.
Jag tycker liksom Pia Sundhage är ju ett utmärkt exempel på hur man kan skapa som ambassadörer och uppmärksamhet och goodwill. Men jag tycker att liksom den normkritiska diskussion som ändå finns i svenska medier och i sportvärlden gör väldigt mycket gott. Och jag tror att det är jättebra att den fortsätter, att redaktioner hela tiden reflekterar kring hur benämner vi fotboll beroende på vem som spelar. Hur mycket airtime ger vi? Och att om redaktioner tycker att det är viktigt med jämlikhet, att de vågar driva det och inte bara tänka men här är fotboll mycket mer populär så vi skiter i damfotbollen, utan att alla parter orkar se sitt ansvar i så samhällsutvecklingen.
Mm.
Flummigt svar.
Nej, jag tycker inte det är väldigt bra svar, tycker jag.
Tack.
Ja. Stort tack för att du stod.
Tack så jättemycket. Tack
själva. För att du kom roligt.
Nisha Besara.
Välkomna tillbaka till oss nu då.
Inte vi börjar flashiga påsklotteriet eller?
Men jävligt flashy lya i Hornstull.
Oh, det är det ju faktiskt ju. Flashigare blir den målat fint här ju.
Så fort det är.
Ja.
Ja, och fina blommor och alltihopa.
Men det var sånt här, vi skulle inte vara så här flamsiga, har vi fått feedback från.
Men det stämmer inte, vi ska ju vara flamsiga.
Ja,
ska vi fortsätta med.
Vi har ju fått feedback faktiskt från Pia Sundhage.
Ja.
Hon tycker att vi är lite för flamsiga.
Ja.
Och nu handlar det om hennes bok.
Mycket av feedbacken som hon har givit har jag tagit till mig. Men just flamsigheten, den tänker jag inte släppa.
Okej, okay. Då gör jag det då. Släpper den alltså.
Ja.
Så tillbaka till det vi vill undersöka. Det här syftet var ju att jämföra att Pias ledarskap, alltså ett ledarskap som funkar inom fotbollen, med ett ledarskap i näringslivet för att se om fotboll och samhälle hör samman.
Mm.
Och då försökte vi ställa frågor till Nisha. Och jag tyckte det gick väldigt spännande att lyssna på henne. Och det var väl som vi trodde, att vissa saker som delaktighet, fokusera på det positiva, det håller hon med om. Och vissa saker kanske vi inte har reflekterat lika mycket kring.
Mm.
Vad tyckte du var den största gemensamma nämnaren i intervjun?
Ja, men i teatern så pratar hon ju väldigt mycket om delaktighet, som Pia också pratar mycket om, både på intervjun och sen så i den här boken. Alltså, vikten av att få med sig spelarna eller sina medarbetare, få med dem på tåget, förankra beslut i gruppen, kanske fatta beslut tillsammans med sina medarbetare eller medspelare. Och hur viktigt det är med delaktighet för att man ska slippa stå där och göra jobbet ensam. Mm. Och samma sak, alltså jag kan tänka mig fotbollstränare som bara står och skriker vad alla ska göra utan att de känner med själva vad de bör göra som spelare. Alltså det blir mycket mer tungrot. Likadant blir det när man är chef, att om man ska sitta eller bara berätta för folk vad de ska göra hela tiden, att man inte tar egna initiativ. Mm. Det blir mycket, mycket större belastning för en chef. Så där är ju en jättegemensam nämnare som är väldigt central för båda två.
Både för Nisha och Pia. Och sen tycker jag att det är värdefullt, jag tänker nu när vi reflekterar, att vi alla har ju lyssnat på Nisha här, men också vad vi tycker då.
Mm.
Så alltså, vad har vi för erfarenhet med som jobbat mycket med ledarskap? Liksom. Och du är inne på det själv, jag håller bara med. Att det är tydligt att det är en trend, verkar som en svensk trend, det vet jag inte. Men i alla fall det är stort i Sverige, vare sig det är fotboll eller i näringslivet. Att det handlar väldigt mycket om att få med medarbetarna, skapa en meningsfull arbetsplats oavsett om det är ett fotbollslag eller om det är på postkort. Postkodlodderiet.
Mm.
Så det är ju supertydligt.
Mm. Jag tycker också det är intressant som Nisha säger, som jag tror jag har sett med andra chefer också göra, och även jag själv så där, att man, ja, men man får en idé själv och sen så springer man jäkligt fort på den och jobbar hårt för den, och sen så efterhand man liksom nästan är klar och ska presentera, då förväntar man sig att andra ska med på tåget precis som man själv har varit. Men den idén är inte alls förankrad hos dem, då ska man försöka övertala dem till att jobba tillsammans med en själv. Alltså det tar väldigt lång tid. Bättre att från början när idén föds berätta vad som händer och sen så kan man springa ihop.
Mm, det var spännande självinsikt att hon har jobbat med den delen. Och det kanske, vi vet inte hur Pia Sundhage tänker, men det är säkert väldigt tydligt, jag upplever en väldigt tydlig vision och vill skapa någonting med svensk damfotboll och damfotbollslandslaget.
Mm.
Tittar vi på resultaten i år, 6 förluster, så har det inte varit jättebra. Så vem vet, kanske är det så att Pia också springer så otroligt fort och inte med sig medarbetare eller sina spelare. Jag har ingen aning, det är en reflektion. Man kan väl tänka kring det.
Mm.
Intressant.
Mm.
Pia reflekterar i boken om laget och jaget och balansen däremellan. Och ja, jag vet, Nisha svarar att man måste se till helheten och visst till individer och sånt där. Och det är svårt att kanske kommentera för mycket vad hon anser. Men jag personligen tänker mig att jag tycker att fotbollen på senare år har ganska många individualister.
Mm.
Om det är Aslani, Lotta Kjellin, om det är Zlatan. Liksom, där pratar man måste ha en individ som måste få lyckas, få blomma. Man bygger ett lag kring en specialist lite grann.
Mm.
Och det är självklart att det finns i näringslivet också. Men jag tycker inte att det är lika uttalat. Alltså, i alla fall inte de platserna jag har varit. Att det är mer så här helhet, det är mer teamet, det är företagsstrategin. Och att man inte riktigt släpper fram den här råtalangen och bara ger fria ramar och kör. Och så bygger vi businessen runt dig och så blir vi framgångsrika.
Varför tror du att det är så då?
Nej, men jag tror att det är alltså kanske mer tradition. Alltså att så, det, företagen har inte skillnad än att jobba med människor i ett lag.
Ja. Lite jantelagstänk också.
Ja, men lite. Och så jag tror faktiskt att fotbollen har fått bevis på att när det kommer en superstjärna som Lotta Schelin eller Zlatan Ibrahimovic, då har den sån enorm påverkan på hela organisationen, hela laget, slutresultat. Och det kanske har större påverkan än vad en individ har i ett stort företag. Och de har kanske inte kommit lika långt, man har inte sett effekten. Jag är helt övertygad om att man ska fokusera väldigt mycket på jaget, men i självklart i en relation till helheten.
Mm.
Men att våga lyfta upp specialisterna, våga tänka affärsidén byggs till vilken råtalang vi har, sen ser vi vad som händer sen. Man kan inte bara göra ett spelsystem och sen utgår man inte hur en av världens bästa spelare, Lotta Schelin, funkar och sätta liksom ett spelsystem först och sen in hände.
Nej.
Man måste titta på talang.
Det enda jag tänker som, ja men dels har ju talangbegreppet, talent management, har blivit större och större inom organisationsvärlden, så det kanske är lite på tapeten. Men jag tänker, alltså det farliga med att bygga en organisation kanske kring några få talanger är ju att man liksom hjälper deras utveckling framåt, skapar en organisation runt om och sen tänk om de slutar då, för det finns ju konkurrenter som kan stjäla ens talanger i relation till ett landslag. Det finns ju bara ett landslag i respektive nation.
Mm.
Och man byter väl inte landslag mellan nationer, tänker jag.
Nej, men
man kan... kommer inte byta till ett annat landslag, så att det finns ingen konkurrens där, tänker jag. Då kan man föda henne som talang och hjälpa henne på traven utan att vara rädd för att riskera henne.
Man kan riskera ett korsband, ett år, alltså han är borta. Du bygger ett VM-slutspel gången innan hon är försvunnen. Men det jag tycker att man ser, så jag förstår vad du menar, är ändå om man har en sån miljö då kanske ploppar någon annan in och tar det. Alltså, bygger du ett företag kring en till en talang och även den personen försvinner, förhoppningsvis har du skapat en kultur så att det ploppar upp någon annan.
Mm.
Så måste landslaget, men självklart har det en kortsiktig negativ effekt som kan vara riktigt kraftig. Så att där måste man ju då ha laget också. Man måste finnas en organisation, en helhet, en riktning för allihopa. Och det, jag tycker ni är lite inne på det, men jag tänker att det var kul att spåna ut lite grann.
Ja, jag tycker faktiskt, när vi väl pratar om det, så tycker jag att vi ska faktiskt bli bättre på att lyfta talanger. Dels för att man måste hjälpa människor att utvecklas, för det är bra för hela samhället. Men jag tänker också på skolan, som vi pratat om lite grann. Ja, men vårt utbildningsavsnitt och sådär. Alltså det finns ju massa skoltalanger, elever som är jätteduktiga, som egentligen skulle behöva utmanas mer i skolan, men som inte får, det finns inga resurser att utmana dem, så de får lägga sig på nivå jämt med alla andra i sin klass som kanske ligger lägre.
Precis.
Det handlar inte om att lyfta talanger.
Nej.
Så talent management på alla plan i samhället.
Sen pratar vi lite grann om, eller Pia pratar mycket om feedback och återkoppling i boken.
Mm.
Men jag tänker också koppla till, boken heter att spela med bästa fot.
Mm.
Hon har ju en metod som heter, hon pratar om i boken 7-1-metoden.
Mm.
Du måste ge 7 positiv feedback för att kunna balansera en negativ, för att vi människor tar åt så mycket av negativa. Det var intressant att höra att Nisha kände inte till den här.
Nej.
Vilket är fullständigt fine, men hon pratade om att det är viktigt att självklart ge positiv feedback. Men jag tänker, jag vet inte vad du säger om det, som jag också jobbar med människor hela tiden, att jag känner fortfarande återigen, här ligger fotbollen lite längre fram. Alltså det är lättare att berömma i fotbollslag, bra passning liksom, där nu har vi verkligen utvecklat vårt anfallsspel, vi har 17 avslut. Men alltså för företag, att det finns ju där, man pratar ju om det, men det är väldigt lätt att säga, vad borde vi göra bättre, det här funkar, alltså man styr på röda lysen.
Ja.
Nu når vi inte upp det, måste vi göra något annorlunda.
Mm.
Det är väldigt sällan att säga, yes, nu har vi supergrönt, det här funkar jättebra, men ska vi fortsätta göra det?
Nej.
Man fokuserar väldigt mycket på att lösa problem. Och rätt eller fel vet jag inte, Pia tror på 7-1, jag tror någonstans mer åt det. Alltså jag tror att det är extremt viktigt att fokusera på båda delarna, men inte, det är nog viktigare att ha lite mer, alltså bara för känslan, det är roligare.
Ja, exakt.
Positiva saker.
Mycket mycket roligare, och det triggar igång alla i en organisation att man pratar om det som går bra och vad man ska göra, hur man kanske kan utveckla det som går bra eller fortsätta med det. Men jag tror att det känns som att många är ganska dåliga på att ge komplimanger överlag och positiv feedback, att det är svårt för folk att göra det lite spontant sådär.
Och man gör det på en gång i kvartalet eller kanske en gång per år. Det bästa, när man har någon liten samling, så ska man ha någon labbombing eller man ska berätta vad man gör bra på. Men det där måste man ju leva med varenda dag.
Men en skillnad faktiskt mellan om man var chef på en arbetsplats och var fotbollsspelare, det är att en fotbollstränare har ju inga andra arbetsuppgifter än att vara fotbollstränare. Och så kanske det absolut är en del strategi och analys och sånt där. Men jag menar, under en match eller under en träning, då står väl tränaren oftast och tittar på folk som spelar. Det händer ju inte så ofta på en arbetsplats att man har ett gäng som sitter och jobbar och så står chefen bara och tittar på liksom och säger, bra jobbat, eller liksom, bra mejl. Alltså, man har aldrig det fokuset från en chef, vilket kanske var skönt också. Det var skitjobbigt att ha en chef hängas av axeln hela tiden och kontrollera vad de gjorde.
Kan du ha någon som står och klappar händerna med en visselpipa på arbetsplatsen?
Ja, men något och den, som liksom
går runt och deppar. Varför behöver man ha det i fotbollen då? Det är också jävligt intressant. Alltså, varför behöver man ha någon, för det känner jag till. Så fort man, jag tycker att en fotbollstränare har många andra uppgifter. Man kan optimera övningar, man kan sitta ner och planera laget.
Jo, men
man
inte kanske, samtidigt. Som,
nej. Jag tycker att man bör göra det samtidigt. Okay. Men jag gör inte så ofta det. Du är helt rätt. Man står ofta där för det är rutin.
Mm.
Men man kanske vill optimera nästa övning och sitta förberedd. Alltså, när övningen är igång och det flyter, då borde jag kunna vända mig bort och sätta mig och planera.
Ja.
Det gör jag inte riktigt.
Nej.
Men varför gör, på företag så står man inte där och tittar på sina medarbetare. Varför är det så här då? Varför kan inte fotbollen ha en fotbollstränare som planerar det här in i ett omklädningsrum, sen sitter den och planerar matchen med övriga ledare och inte ute på plan?
Jag vet inte, men det känns som att på en fotbollsmatch så är ju samarbetet live helt på ett annat sätt. Alltså det sker ju precis i sekunden, vem som gör vad till vem och sådär. På en arbetsplats så kan man titta på samarbetet efter en tid. Jag kan gå tillbaka till, hur gick ert samarbete igår, så kan vi prata om det, eller jag kan se resultatet av ett samarbete. Och där, men på en fotbollsmatch måste man analysera det på plats. Man kan inte säga, ska vi prata om den här matchen som hände i förra veckan och prata om den här passen som du gjorde då, för det kommer man inte ihåg. Det är så mycket snabba ögonblick, tänker jag.
Ja, fast när du spelar 90 minuter kan jag sitta och prata med en spelare då liksom. Den håller på mitt i en övning. Jag får ju ta det.
Ja, jag vet inte, vad säger du då? Vad tror du?
Nej, men jag tror bara att det är ett jäkligt bra grej att lyfta upp. Jag tror att man kan lära av varandra. Alltså, jag tror inte det ska vara ena eller andra. Jag tror liksom att ta in en, inte en visselbit, men ta in en närvarande chef som kan coacha med rätt saker på en medarbetare i vissa lägen kan vara en fördel. Jag tror också det är väldigt viktigt i fotbollen att inte alltid ha behov att det står en fotbollstränare och blåser en vissla, spring dit, gör så, utan att man ska hitta en strategi och en tydlig riktning som man vet själv, alltså som man skulle kunna ha en genomgång och hela laget tränade helt själv. Alltså jag tror balansen är viktig. Jag tror att det här, tror jag verkligen att de här två, fotbollen och näringslivet i fotbollet och ett företag, kan lära av varandra. Det finns inget rätt eller fel.
Nej, men jag håller med dig faktiskt. Och det man kan konstatera ganska snabbt är att en stressad chef som liksom inte är närvarande, det är ju inte så himla bra för ett team. Och det kommer jag ihåg mycket när jag tänkt på tidigare när jag jobbat med människor, att så här, men ibland får man ta sig en kaffepaus eller ta en fika eller äta lunch med sina kollegor eller medarbetare för att, men klart att det kan vara kul, men även fast man känner att man inte hinner ibland, så får man prioritera det för att man får se det strategiskt, att det kommer ge så pass väl god effekt om jag är närvarande och prioritera bort andra arbetsuppgifter, alltså se det som en arbetsuppgift.
Ja, men vi hoppas att alla, det här är bara, vi ska inte prata för länge heller. Vi har pratat på ganska mycket idag.
Ja, det var. Nej, ja. Så inte så mycket.
Jo. Nu tycker jag att jag känner ändå att vi har fått lyfta fram några viktiga delar.
Ja, men vi är inne på det här med närvaro, ja. Som vi liksom, ja, men står och tittar och sådär. Men det, en till skillnad som jag tycker är intressant är ju att både Nisha och Pia pratar om närvaro och tittar på sina spelare. Men det är ju också skillnad på att ha ett lag på 20 personer och ha en arbetsgrupp om kanske 5, 6, 7, 8, 9, 10 personer. Alltså hur har man närvaro som fotboll? Hur lär man känna 20 fotbollsspelare och vet deras behov och vad de mår bra och hur de bäst lär sig, och hur har man koll på det liksom?
Nej, men det är ju inte en bra fråga, och det tror jag att man ser ju fler och fler fotbollsklubbar vara organiserade sig med som ett företag. Alltså du har en tränare där, kanske inte hur, alltså den har en försvarstränare som kanske har 10 spelare, den har en anfallstränare som har 10 spelare, så att man försöker dela upp sig. Tidigare var det väl så att man skulle, det går inte att känna 20 spelare, det går inte att se alla varenda träning. Så att, ja, där tror jag återigen, där kan ha fotbollen lärt sig av näringslivet. Och många av storklubbarna, men även som svenska damlandslaget, Pia har ju en expert på väldigt många olika delar.
Som en teamchef.
Ja, som teamchef med olika specialistområden. Så att man, där handlar det om att delegera, tror jag. Så att svaret är nej, det går inte att lära känna alla 100%. Då handlar det om det här med förväntan. Du pratade Nisha lite om, tyckte jag, intressant. Att alla vill ha mer feedback. Alla vill veta vad man ska göra. Men att också, och det är klart att ställer man en fråga till en chef eller en huvudansvarig, så kommer man ju få svar på det. Men den kan ju inte aktivt säga det till alla hela tiden.
Nej.
Och då var Nisha på inne. Hon jobbade med att få sina medarbetare att ställa frågor till mig. Alltså, har du någonting som oklart, kom till mig i så fall. Och det tror jag, om jag uppfattar Pia lite grann också, att, liksom hon, att jobba med den delen, att få spelarna att själv komma och söka feedback och inte bara ge till alla. Då är det lättare att nå 20.
Men då måste man också berätta för sina spelare att man vill ha det på det sättet.
Precis.
Och det tror jag folk ibland kan glömma.
Ja, och det tycker jag Nisha verkar vara en bra strategi. Ta själv med mig in att, jag brukar försöka göra, men man måste påminna om det varandra.
Ja, jag tror också det. Ja, men bra då. Men nu har inte jag så mycket mer att säga. Nu kan jag vara tyst.
Bra, då tycker vi säga tack och hej.
Och sen så går vi ut och frågar 12 spelarna och så avslutar vi med det.
Självklart, det får vi inte glömma.
Nej.
Och så hoppas jag att ni reflekterar lite själva. Det här är våra reflektioner. Tänk, fotboll, näringsliv, hör ihop. Vad kan man lära, vad kan man inte lära? Det är spännande.
Hej då! Tack för
idag. Bra, 12 spelaren här med Andrea. Veckans tema handlar ju om ledarskap i organisation och fotboll. Så frågan är så här, vad tror du är för skillnad på att leda ett fotbollslag och leda ett företag eller en organisation? Alltså som chef och fotbollstränare, finns det någon skillnad?
Jag tror skillnaderna är väldigt små. Jag tror att det krävs en fingertoppkänsla för att få med sig ett team. Och då tror inte jag att det spelar någon roll om det är inom idrotten eller i ett företag.
Okej, tack. Bra, 12 spelaren med Kalle. Vad tror du är den största skillnaden på att leda ett fotbollslag och leda en organisation inom näringslivet?
Oj, det var en svår fråga. Spontant så tror jag inte att det behöver vara så jättestora skillnader. Men det beror ju såklart på helt vilket företag du leder och vad man sysslar med och vad, ja, vad man gör helt enkelt. Annars så tror jag att kanske att du spontant har i ett fotbollslag folk som har ännu mer passion för det de gör, att de brinner för det de gör, att de gör det för att de verkligen älskar det de gör. Det hoppas man ju att det är så i en organisation också, men det behöver nog inte alltid vara så. Så det tror jag kan vara en stor skillnad.
Bra, tack.